Yes, fint att få börja en ny serie. Ska vi ännu be för att våra hjärtan får vara öppna för Guds ord. Fader, tack för att vi får komma inför ditt ansikte och bara säga ödmjukt, öppna våra hjärtan för ditt ord. Låt våra hjärtan vara mottagliga. Och vi ber att du talar till oss, Gud, forma oss. Vi vill växa som lärjungar. Vi vill växa som människor och vi vill växa som gemenskap i att hantera några av de både svåraste och viktigaste frågorna i livet, Jesus. Om relationer. Så jag bara ber dig, Gud, om din hjälp. Helige Ande, led mig. Hjälp mig att dela det du har lagt på mitt hjärta på ett sätt som gör att det blir till nytta, till uppbyggelse och få leda människor närmare dig. Tala till oss nu, Herre, det ber vi. I Jesu namn. Amen. Fint att se er. Spännande att börja ett nytt tema som vi har tänkt på ganska länge. Om relationer, om sällskapande, singelskap och äktenskap. Vem är inspirerad? Yes! You got my back. Okej, då går vi hem. Nej. Det är både spännande men det är också lite så här bevan, för att man kan ju aldrig, en person så kan ju inte nödvändigtvis se från alla perspektiv. Så det är en sån här liten disclaimer här i början, både idag och för söndagarna framöver, också kanske andra predikanter som kommer att dela i den här serien, att det finns alltid risken för att man missar något perspektiv som gäller just dig. Det finns alltid risken för att man ser det från en synvinkel. Och därför hoppas jag att vi kan hjälpas åt att se det från flera synvinklar. Och jag kan också säga att vi har satt upp ett webbformulär där man kan ställa frågor under hela den här serien. Eller kanske ge förslag att det här skulle jag vilja höra om. Eller det här funderar jag på. Och man får jättegärna använda det formuläret. Men vi ska alltså tala om togetherness i olika former och vi ska börja där var vi alla på något sätt börjar i utgångsläge, att vi inte är ett parförhållande. För unga människor talar man om att vara singel. Man kanske inte använder lika mycket för andra åldersgrupper, men jag vill inte bara rikta mig till singlar idag utan jag riktar mig till alla, för att det finns ju faktiskt många andra än bara unga singlar som inte är i parrelationer. Ja, äldre människor som lever för sig själva eller de som kanske har varit gifta eller mista sin partner eller skilt sig. Det finns jättemånga olika konstellationer, så det här gäller oss alla. Och för varenda en av oss så ser det olika ut. Vi har en personlig, en unik resa som vi har gått igenom. Så man kan inte heller ta, jag kommer att dela personligt idag också från min resa. Men jag kan inte sätta över min resa på din. Kanske vi kan lära oss någonting från min resa och från Bibeln tillsammans. Men du kan inte, jag kan inte säga och du kan inte säga att det ser lika ut för någon annan. Så det är väldigt svårt med olika personligheter, erfarenheter, behov och längtan att göra någonting generellt som gäller alla. Så jag hoppas du förstår det här och har dig i tankarna när jag delar. Det är lite som att gå in på ett minfält att börja tala om det här området. Så keep me in your prayers. Men jag tror att vi alla genom att ändå ta upp de här teman så kan vi växa i förståelse, kan få nya perspektiv och infallsvinklar. Vi kan också lära oss att förstå andra som inte är i den livssituation som vi är. Eller andra som är i exakt samma livssituation men kämpar med det på ett annat sätt än vi. Så jag tror att vi kan växa tillsammans också som gemenskap. Du som är gift, om jag nu ska säga att jag börjar med att tala om singelskap idag. Du som är gift kan inte säga att det här gäller inte mig, så jag kan lite kolla nyheterna nu en stund. Så det gäller i högsta grad dig för att vi är en gemenskap. Bibeln säger att det som händer dig, det berör mig. Det som händer mig, det berör dig. Och vi är kallade att bära varandras bördor. Vi kan växa i också hur vi bemöter singlar, hur vi hjälper singlar, hur vi stöder varandra i de situationer där vi är. Så min story börjar någonstans där. I övre tonåren. När jag varken reflekterar över singelskap. Eller att vara för sig själv eller att känna sig ensam eller någonting annat. Jag blev bara förtjust i en tjej. Och det var under en evangelisationskampanj i Helsingfors. Lärde känna varandra och höll kontakt efter det. Och så blev vi tillsammans några månader senare. Det var första gången jag sällskapade med någon. Och vi var båda troende. Vi ville leva rätt, göra det rätta. Så vi delade inte säng, vi delade inte ens rum. Vi försökte tänka på sunda gränser för sällskapande och så vidare. Men samtidigt så var inte allting bra. Vi var väldigt unga. Vi hade inte vuxit jättemycket som människor. Och sakta man också, under det här första året så växte den här känslan fram att undra om det här är rätt. Tänk om det här är fel. Tänk om det här inte är meningen. Och samtidigt växte också en rädsla av att vad händer om det inte är rätt? Vad händer om det tar slut nu? Men framförallt så kändes det som fel tid för mig. Det kändes som fel tid, som att det var så mycket i mig som ännu behövde hända. Så mycket som jag behövde växa i att förstå människor och relationer. Så jag hade inte frid med att bara fortsätta, och det kändes väldigt jobbigt att avsluta det. Och hon kände inte exakt samma sak. Hon kände inte att det var fel eller fel tid och så vidare. Så det blev en extremt tung process för mig. Väldigt tungt att gå igenom som ung. Och på den tiden så hade jag inte stort självförtroende. Den som har hört mig dela om andra områden så kanske minns det. Men det som killarna slog fast i lågstadiet om mig, att Stefan har 0% chans att få en tjej. Det följde med mig långt upp i vuxenåldern. Det var en sån där stigma som de hade satt på mig i lågstadiet. Och att då plötsligt, jag har varit i en relation och kämpat med det här. Vad händer om jag gör slut? Rädslan, tänk om det här var min enda chans. Tänk om det här var den enda personen som skulle ge mig en chans. Tänk om jag blir ensam under resten av mitt liv. Tänk om ingen annan vill ha mig. Så det var det jag levde med. Och jag kan säga att jag fick en oerhörd ångest. Kanske till och med enda gången i livet så där på riktigt som jag har haft dödsångest. Som jag kunde säga, jag kan inte koppla det till något annat än den enda gången. Dödsångest. Det här känns så jobbigt så det känns som att jag kommer att dö. Det känns så jobbigt som så att jag nästan hellre skulle dö än att det här tar slut. För att det kändes som att man sårar någon annan. Jag vet inte vad som hände med mig själv och så vidare. En otrolig kamp. Jag fick stöd av en pastor. Det var faktiskt Kenneth Wittig som jag då ringde, och vi gjorde ett utbyte. Jag frågade, har du tid att träffa mig? Och han var sådär att jag for på tåget från Vasa där jag hade kämpat med de här tankarna. Var jag besökt människor, och sen så ringde jag honom på vägen från tåget att om jag stannar i Karis, har du tid att träffa mig och prata om det och det? Så sa han, jag har tid att träffa dig om du predikar på ungdomsmötet ikväll. Så jag var sådär, okej, dödsångest, vad ska jag predika om? Så jag sa, okej, jag predikar på ungdomsmötet, och så pratade vi efteråt. Och så gjorde vi, och jag fick mycket stöd av honom och andra kristna bröder och vänner. Men rädslan fanns där, vad om det betyder att jag aldrig mer hittar någon? Vi gjorde slut efter 1,5 år. Det tog 1,5 år bara för mig att processa det, att komma till punkten. Och så var jag singel igen. Och med de här rädslorna så började mitt singelliv i vuxen ålder. Jag var alltså 18 år när vi träffades. Så jag var 19 år när vi sen gjorde slut. Och det intressanta var att eftersom sällskapande var fel just då i den tiden, så blev relationen tung. Det var det första jag lärde mig, att vara i fel relation blir en börda. Att det löser inte nödvändigtvis problemet med ensamhet att bara hitta någon. Det löser inte nödvändigtvis problemet att bara vara i en relation. Och det andra var det här, att vara rädd för att bli ensam resten av livet är också oerhört tungt. Rädslan och ensamheten så kan vara supertärande på en människas liv. Och rädsla, kom ihåg det, att rädsla är aldrig Guds vilja. Gud ger inte rädsla. Gud ger inte rädsla. Så att hitta ett sätt att hantera den rädslan tillsammans med Gud är oerhört viktigt. Så det här var liksom utgångsläge, och för dig som lätt hittar din partner och gifter dig tidigt, så är det bra att veta vilka känslor en singel kämpar med. Det är liksom väldigt ödesmättade känslor. Kommer jag att vara ensam resten av livet? Vad om jag kommer att längta hela livet men inte hitta någon? Vad om jag har rädsla resten av livet? Och jag måste börja söka Gud. I den stunden så måste jag vända mig till Gud och fråga Gud, vad är din? Vad säger du i den här stunden? Vad säger du in i min situation där jag är just nu med mina rädslor, med mina känslor? Vad säger du? Och det första jag kom till var det här som jag ska förklara lite, att livets centrum är inte en parrelation, utan livets centrum är min Guds relation. Livets centrum är inte en parrelation. Det är det som tutas ut i vårt samhälle hela tiden. Att i filmer, tv, böcker, överallt, så är det liksom det handlar om. Utan, om du inte hittar någon, så kommer du att vara olycklig. Det är det som är liksom budskapet vart än vi vänder oss. Att för att vara lycklig så behöver du ha en parrelation. Och när jag börjar söka Gud så kom jag till att det kan inte vara så. Bibeln säger inte. Det blev väldigt tydligt för mig att jag måste välja vad som är i centrum för att klara den tiden i mitt liv. Jag kan säga att jag trodde att det skulle bli 1 år eller kanske 2 år. Men det blev 11 år för mig. 11 år som singel. Det var kanske bra att jag inte visste det liksom från början. Men det är en ganska lång period. Om du i utgångsläget från dag ett har rädslor och tankar om ensamhet och att bli lämnad ensam. Var finns livet enligt Bibeln? Var är livets centrum enligt Bibeln? Johannes evangeliet 17:3 så säger Jesus själv så här. Detta är evigt liv. Att det känner dig, den enda sanna guden och den som du har sänt, Jesus Kristus. Och det säger han inte bara om livet efter döden. Evigt liv i Bibeln är inte bara livet efter döden. Evigt liv är det verkliga livet, det överflödande livet. När Jesus talar om evigt liv så talar han om livet med de eviga kvaliteterna. Livet som är gott, som är överflödande. Jesus säger att tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men jag har kommit för att det ska ha liv. Jag har liv i överflöd, eller hur? Så jag måste omfokusera och sätta mitt fokus på Jesus Kristus. Centrum i livet är han som har skapat livet. Han som har skapat allt du ser omkring dig. Som har programmera eller i detalj designa varje del av hur universum fungerar, hur människan fungerar. Han har designat hela vårt spektrum av känslor, allt i hur våra kroppar fungerar. Allt är skapat av honom. Han som känner livet, han är också livets källa. Eller hur? Och det händer någonting där. När jag börjar omfokusera mitt liv och sätta Jesus i centrum istället för att hitta den rätta i centrum. En av de bibelverser som blev väldigt viktiga igen, den var viktig när jag kom till tro. Det var den bibelversen någon gav åt mig före vi bad och jag gav mitt liv till Jesus. Men det är väldigt sant också i det här. Jesus talar om att bekymra sig för allting i livet. Och för mat, för kläder, för tak över huvudet. I Matteus 6 kan du läsa hela det här långa stycket. Men så slutar han med att säga så här i vers 33. Matteus 6:33. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Så jag sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Allt du behöver för ett gott liv. Lovar Gud att ge mig när jag sätter honom först. Först söka hans rike och hans rättfärdighet. alltså frälsningen i Kristus, omfokuserat i honom och det jag har i honom. Jag kommer ihåg att jag insåg vad som hade varit centrum och fokus en lång tid i mitt liv, ända sedan lågstadiet. Fokuset hade varit rädslan för att ingen kommer att vilja ha mig. Och den rädslan i sig själv kommer att göra det svårare för mig att sträcka mig ut och lära känna människor. För precis som i Minéas fina berättelse som hon delade här i början, så var det ingenting konkret som ändrades tydligen på det där klostret. Det fanns ingen ändring från början. Inte en enda människa byttes ut, ingenting. Men deras inställning ändrades. Och så började saker ändras. Och jag kom till att vänta lite, jag har fokuserat. Det har liksom funnits i bakhuvudet. Jag är nästan övertygad om att det är en av orsakerna till att jag lärde mig ganska lite i skolan. Nu tänker du så det var... Vad handlar det här om? Men det är sant, det var en så stor grej så att det överskuggade annat. Jag kommer inte ihåg mycket någonting, kanske inte heller kommer ihåg. Men jag kommer ihåg att jag hade svårt att lära mig att bara förstå liksom, historia. Det är så att människor som var superintresserade sig fattar nolla det här. Sen plötsligt i universitetet så var allting intressant. Jag tyckte om språk och jag tyckte om historia, jag tyckte precis om allting. Men det överskuggade mitt liv. Och jag tror att det berodde på det. Allting togs upp av den här stora frågan. Tänk om jag blir lämnad ensam kvar. I mitt liv, nu säger jag i mitt liv och i min situation kan man säga att det till och med blev en avgud. Den ena saken var i centrum, Gud var inte i centrum. Och det är definitionen på en avgud. Det är någonting som tar Guds plats. Någonting som blir viktigare än Gud. Och det här kan ju hända för vem som helst. Inte bara i den här frågan. Om människor i den livssituationen, vad som helst under hela ditt liv som tar Guds plats kan bli en avgud. Och när helst någonting blir en avgud så kommer det på ett eller annat sätt att leda dig på fel spår i livet. Och också skapa rädslor. Och också skapa en känsla av tomhet och behov. Det är inte en känsla som är unik för singlar på det sättet. Alltså längtan eller tomhet, någonting saknas. Jag tror att varenda en av oss kan känna igen den känslan fast vi redan är i en parrelation eller i något annat i livet. Och jag tänkte så här, jag böjde knä, jag kommer ihåg det här, jag kommer inte ihåg vilken dag det var. Det kanske man hittar i någon gammal dagbok, men jag kommer ihåg att jag böjde knä och så sa jag till Gud så här att jag har bara utgått ifrån att jag ska hitta någon att dela livet med. Men jag har aldrig gett dig tillåtelse att använda mig som singel om det är din vilja för mig. Jag sa det så där väldigt tydligt. Och då menar jag inte nödvändigtvis att använda mig som singel resten av livet. Men jag sa det bara att tänk om jag skulle börja där. Jag säger åt Gud att nu ger jag ett år. Jag sa att ett år ska jag inte tänka på relationer eller att hitta någon. Utan nu börjar jag där med att jag ger mig dig. Och jag vill ta reda på den här frågan först. Att vill du Gud använda mig som singel? Och att jag inte gifter mig. Och sen kan jag säga det att det blev 11 år. Och det var säkert, jag tror att det var Guds plan för mig. I den tiden, men det var ingenting jag var beredd på. Jag trodde absolut att jag skulle vara gift före 25 och alla förväntningar i samhället omkring ens föräldrar eller, no, mina föräldrar har inte satt jättemycket press, det kan jag inte säga, men sådär allmänt kan det komma från föräldrar, det kan komma från vänner, från omständigheter, alla gifter sig, man kan tänka så, alla gifter sig, och det är en ganska jobbig känsla. Alla gifter sig, men jag har inte ännu hittat någon. Nu får människor barn och jag har inte ännu hittat någon. Och jag tog ett år faktiskt. Och jag kände inte mig redo efter ett år att släppa den där tanken. Så helt medvetet så tänkte jag att jag gör det ett år till. Liksom. Jag ger ett år till åt Gud. Men jag kom ganska snabbt fram till att nej, det är nog inte meningen att jag ska leva som singel resten av livet. Det tror jag inte. Den där längtan är så pass stark. Och jag tror att det definitivt är meningen att jag någon gång hittar någon. Men att det skulle ta 11 år totalt, det var jag absolut inte beredd på. Men när jag gjorde det här beslutet var det som att fokuset blev rätt. Det släppte någonting, någon spänning i mitt liv, en rädsla när jag vågade säga Gud, jag sätter dig i centrum och jag gör dig till allt i mitt liv. Det var någonting som inte kunde nå mig då av, åtminstone för en tid, av de här trycket från samhället omkring mig. Att jag borde hitta någon, att någonting är fel. Vi lever ju i ett översexualiserat samhälle där allting tutar ut hela tiden. Att det är i parrelationen, det är sex, det är det ena och det andra som du är. Som, det är typ som att det är livets mening. Nästan allt snurrar kring det. Det normala som ger livet mening är att hitta en partner. Livet börjar när du hittar en partner. Eller till och med budskapet att du kan inte vara lycklig utan en partner. Om du liksom för en tid i ditt liv är utan en partner så kan du inte vara lycklig. Det är vad samhället omkring oss säger. Den här pressen ökar bara när människor gifter sig omkring oss och så vidare. Men det här är inte Bibelns bild av det hela. Och jag börjar fråga mig att vad säger Bibeln egentligen om det här? Medan det är väldigt vanligt i Bibeln att folk gifter sig. Och vi kan säga att det är liksom det vanligaste. Så redan i Gamla testamentet så har vi människor som inte gifter sig. Som lever, som singlar och som tjänar Gud. Jeremia är ett sånt exempel. Gud sa till och med att Jeremia att du ska inte gifta dig. Du ska inte ta dig en fru. Och det var för hans kallelses skull. Det fanns en mening med det. I Nya testamentet så har du Jesus. Nu vet inte jag om Jesus är det bästa liksom att jämföra sig med på det här området. Han hade en ganska speciell kallelse. Och jag vill inte liksom börja dra flera likheter här mellan att singa och sen kommer det ett kors och så vidare. Utan vi kanske måste välja att jämföra oss med andra just på den här frågan. Men Jesus levde som singel, han var lycklig, han levde ett meningsfullt liv. Men du har också andra som är kanske lite mindre tippade. Många tror att Marta, Maria och Lazarus som vi läser om, som var Jesus närmast, några av Jesus närmaste vänner utöver lärjungarna, att de i den tiden åtminstone som Bibeln berättar om dem tillsammans med Jesus, att de alla var ogifta. Och det är ganska intressant. Och vi vet att Jesus spenderar tid med dem. Maria sitter vid Jesu fötter och lyssnar till hans ord. De hade nära gemenskap, de hade relationer som de umgicks i. Och vi kan inte säga att med säkerhet gifte de sig senare eller så vidare. Men i den livssituationen tror man att de faktiskt var singlar. Och så har du Hanna, profetissan i templet i början av Lukas evangeliet. Har du läst om henne? Lukas 2, vers 36 och 37, där står det så här. Där fanns också en profetissa, Hanna, Fanuels dotter av Aserstam. Hon hade kommit upp i hög ålder. I 7 år hade hon levt med sin man från den tid hon var jungfru. Och hon var nu änka, 84 år gammal. Hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. 84 år gammal, hon gifte sig kanske på den tiden när hon var 16 eller 18. Så låt oss säga att hon miste sin man när hon var 25. Det lämnade henne 59 år som hon hade tjänat Gud med fastor och böner. Och jag tror inte att hon saknade någonting. Jag tror inte att hon levde ett olyckligt liv på grund av det. Och förstås var det en annan tid då än nu. Men att leva som ensam då var ju ungefär som att inte ha någon pension och inga försäkringar och ingenting. För att det var ju din man som jobbade. Och dina barn som tog hand om dig när du blev gammal. Poängen jag vill göra är den här. Den här världens bild av att man endast kan vara lycklig i parrelationer är inte sann eller biblisk. Jag säger inte att det är lätt. Jag har varit där själv. Och jag kan säga att när åren gick så blev det tyngre och tyngre. Att bli 25, bli 27 och ännu vara singel och fundera att undra hur länge det här fortsätter. Det är en otroligt tuff plats. Och så vet jag också att det finns de som har varit singlar längre än mig. Som har en annan kamp än mig. Så jag kan inte heller veta allting. Jag har inte känt alla de känslorna som någon annan har. Men Gud är livets centrum och mening. Och endast i honom så kan vi hitta tillfredsställelse. Och jag vill säga det också att er som är singlar, att det att man är gift betyder inte automatiskt att man inte känner till exempel ensamhet ibland. Jag kan inte tala så mycket från egen erfarenhet, men jag har själavårdat, jag har talat under mitt liv med otaliga gifta människor som har sagt jag känner mig ensam i mitt äktenskap. Det finns så många aspekter som man inte ser från det perspektivet då när man är singel. Men varken att snabbt hitta en relation löser ditt problem om ditt fokus är bara på en parrelation. För att en partner kan inte fylla hela ditt liv. Om vi har den förväntan, om jag har satt mitt livs fokus på att hitta en partner och det är det som jag hela tiden lever för, då kommer jag att försöka få allt i mitt liv fyllt genom den partnern. Jag tror att han eller hon ska tillfredsställa alla mina behov och att jag ska få mening genom det. Det kommer att bli en enorm besvikelse och en ny kris när jag märker att det inte funkar. Det funkar inte så. En partner kan aldrig fylla alla ens behov. Därför är det så viktigt att från början sätta fokuset rätt. Och fokusera på, vänta lite, har jag Gud i centrum i det hela? Det som sen följde i mitt liv så var att jag frågade mig också, tänk om Gud vill att jag ska vara singel resten av mitt liv. Och den här frågan kanske många också ställer sig. Man har varit singel länge, man har väntat. Så funderar man, tänk om det här är Guds vilja. Tänk om Gud bara har bestämt. Jag är olycklig, jag känner mig ensam, jag är rädd. Tänk om Gud har bara bestämt att det ska vara så här. Det kan finnas en sån här ödesmättad tanke i det hela. Och man kan börja fundera liksom att det är Gud som har gjort så här. Eller Gud har blandat sig i. Och jag vill tala en stund om det. För det är viktigt att se att vad säger Bibeln om det. Vad är det liksom på riktigt Bibeln säger om huruvida Gud bestämmer att någon ska vara singel eller inte. För det är också någonting som kanske gifta eller andra kristna kan slänga ur sig jätteplötsligt, citera Bibeln ogenomtänkt och säga att ja, men Bibeln säger att det är en gåva att vara en singel. Well, thank you! Liksom, här har jag varit singel nu i 9 år och ser inget ljus i änden av tunneln. Och så kommer någon och bara säger rakt i ansiktet, det är en gåva att vara en singel. Oj, vilken gåva! Det är som ett tomt paket eller bara lagra papper. Jag vet inte hur den typ av gåva det är att vara singel. Liksom, hur många lager finns det här på det här paketet då? Liksom, för jag har inte ännu sett själva gåvan. Det kan vara väldigt tungt när kristna bara hittar på att citera Bibeln och säga ja, men Paulus säger att det är en gåva att vara singel och tjäna Gud. Så ska vi se vad Bibeln säger. Jesus säger, efter att han har undervisat om äktenskapet först i Matteus 19, så säger han någonting som är lite kryptiskt på slutet. Matteus evangelie 19, vers 11 och 12. Där säger han så här. Han svarar dem, inte alla förstår det ordet, utan endast de som har fått den gåvan. Det finns de som inte kan gifta sig därför att de är födda sådana. Och de som inte kan därför att människor gjort dem sådana. Och det finns andra som för himmelrikets skull inte gifte sig. Och den som kan förstå detta må ta det till sig. Det är ganska komplicerad vers. Jag säger inte att jag kan ge nu en uttömmande förklaring på allt vad det här betyder. Men det vi åtminstone ser är att det finns saker vi är födda med som kan göra det svårt att gifta sig om alls möjligt. Det kan finnas sådana typer av sjukdomar, svåra funktionsnedsättningar eller andra omständigheter enligt Jesus som gör att vi inte kan gifta sig. Jag går inte in på några detaljer, alltså jag tror att också människor med funktionsnedsättning kan gifta sig, det tror jag. Men det kan finnas sådana fall där det inte är möjligt eller inte funkar. De här människorna kan ändå vara lyckliga, det tror jag. För Gud är Gud. Eller hur? Sen säger han att det finns andra människor. Det andra är vad människor har gjort mot oss. Det finns saker som människor har gjort. De som inte kan gifta sig därför att människor gjort dem sådana. Alltså det finns människor som har gått igenom saker, trauman och så vidare, så att man kanske inte kommer till platsen, punkten där man känner att jag känner mig bekväm med tanken att gifta mig och dela liv med någon. Och samtidigt skulle jag säga att det finns väldigt mycket hjälp att få idag. Möjligheter att gå igenom trauman, möjligheter att behandla det. Vi har en Gud som kan hela och hjälpa människor. De här människorna kan uppleva ett meningsfullt och överflödande liv ändå. För Gud är större och han är liv. Men den sista egentligen, den som vi behöver fokusera på. Det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig. Den som kan förstå detta måste ta det till sig. Det här, då talar han om människor som upplever att de inte ska gifta sig på grund av himmelriket. De vill tjäna Gud och vara fria på ett annat sätt än man är som gift. Att göra det Gud vill och tjäna honom. Och Jesus säger redan före han ger den här förklaringen att alla kan inte förstå det här utan den som har fått den gåvan. It doesn't make sense om du inte har fått den gåvan på sätt och vis. Du förstår det. Den människan förstår det. Som har fått den gåvan. Jag satt och talade med en predikant som jag träffade bara en gång tror jag medan jag bodde i Sverige, som är en ganska välkänd predikant, går inte in på vem det är, men reser mycket runt om i Sverige och han har bestämt sig och kommit till att han ska leva och tjäna Gud som singel. Och vi pratade om det här också, om mina tunga känslor kring det att vara singel och hur det ska bli, och han förklarade så här att han var en gång tillsammans med en tjej, men han kände bara inte liksom att det var inte det att inte klicka, det var en fantastisk kristen tjej som han var tillsammans med. Men han kände att det här är inte Guds kallelse för mig. Och det kom väldigt naturligt för honom att liksom, det var ju tungt för henne, det sa han också. Men hon förstod det, han kände att det var hans kallelse att tjäna Gud som singel. Det var väldigt tydligt att det fanns en gåva där för honom och en kallelse till det. Och Paulus talar också om det som en gåva, han säger några saker. I första Korinthierbrevet 7:7 till exempel säger han: helst skulle jag vilja att alla människor vore som jag, men var och en har sin gåva från Gud. Den ena är av ett slag, den andra av ett annat slag. Paulus kallar den gåva också, alltså något som en del får. Men obs, det betyder inte att man kan säga att det är en gåva för alla som är singlar. Det är en gåva för den som får den gåvan, men att vara singel i sig säger inte Paulus att en gåva på det sättet. Och sen fortsätter han i vers 8 och 9. Till det ogifta och änkorna säger jag att det är bäst för dem om det förblir som jag. Men om det inte kan leva avhållsamt ska det gifta sig, eftersom det är bättre att gifta sig än att vara upptända av begär. Om man vet att man längtar efter någon, att det är svårt att leva rent, svårt att kämpa med sexuella begär och så vidare, då har man troligen inte den gåvan eller kallelsen heller att leva som singel. Och det som Paulus säger överlag, så kan man säga att han talar till dem som om världens ände var nära. I det här stycket han säger det också, i den svåra tid som nu råder, så liksom, det här säger jag, inte Herren, säger han, i den svåra tid som nu råder så rekommenderar han inte att någon gifter sig. Och det var för på grund av hur det romerska riket såg ut på den tiden, och att de faktiskt levde med en känsla av att världens slut är så nära att det är inte någon poäng nu att gifta sig. Det kommer att bli så tunga och svåra tider med förföljelse och det ena och det andra att det blir mer än börda. Så det var Paulus perspektiv då. Vi kan inte ta över alla hans tankar. Och det gör han tydligt om du läser hela det här kapitlet. Så gör han det tydligt att vissa saker säger han själv. Vissa saker säger Herren. Men vissa saker är hans egna tankar och rekommendationer. Så hur vet du om det är Guds vilja? Man kan lätt säga så här att om det är Guds vilja att leva som singel, så känner du dig dragen till att leva som singel och att tjäna Gud genom det och på det sättet. Om du inte längtar efter sällskap och det inte beror kanske på sår eller dåliga erfarenheter som gör att du har någon sorts hinder eller blockad som du behöver reda upp, men du helt enkelt inte har den samma längtan efter att dela livet med någon, då kanske du har den kallelsen eller gåvan. Och du kan leva som singel utan att begär väcks, som Paulus säger. Som lockar till synd eller på något annat sätt blir väldigt starkt och svårt. Så det, man kan säga så att det är någonting du ganska naturligt kan välja tillsammans med Gud. Och det är inte en börda. Och troligen är du inte liksom kallad till att leva som singel om du längtar efter att hitta någon. Och du känner det ständigt och ofta. Det är svårt att leva utan att begär växa och så vidare. Men jag skulle säga att ensamhet i sig själv är en allmängiltig känsla. Jag kan inte bara på basen av ensamhet bedöma den här frågan. Jag skulle säga att ensamhet, det är många människor som lever utan en partner och där man måste hitta andra sätt att möta ensamheten. Och vi är en gemenskap. Speciellt vi som är kristna är kallade till gemenskap. Och vi finns här för varandra. Och om någonstans så i kyrkan borde inte människor behöva känna sig ensamma. Sen finns det en annan typ av ensamhet förknippad med just att hitta en partner. Och den tror jag nog att det är liksom berättigad. Vi kan inte heller säga att det finns någon ensamhet. Liksom att det inte är okej att känna sig ensam förrän man har hittat en partner om man längtar efter det. Utan det är en verklig utmaning som jag har känt av i mitt liv. Hur är det när alla vänner omkring sig gifter sig, familjemedlemmar gifter sig, människor börjar få barn men du har ingen att dela livet med på kvällen. Att prata om livet vid frukostbord eller kring kvällsmål. Det är en berättigad ensamhet, men vi finns som gemenskap också för att kunna möta den. Så de här känslorna är väldigt verkliga. För dig som är gift eller kanske lätt hittar din partner, så måste jag säga att de här känslorna är väldigt verkliga för den som är singel. Och vi behöver fundera, vi som redan har hittat någon behöver fundera, hur kan jag hjälpa den som kämpar med det här? Hur kan vi finnas där för varandra? Hur kan vi stödja varandra i det som vi går igenom? För det står ju redan i Bibeln, på första sidorna i Bibeln så står det, när Gud har skapat Adam så säger han så här i första Moseboken 2:18, Herren Gud sa att det är inte bra för mannen att vara ensam, jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Om vi inte har kallelsen att leva som singlar och tjäna Gud, så är det här i utgångsläge det som också Gud känner igen och ser om oss människor, både män och kvinnor. Det är inte bra för mannen eller kvinnan att vara ensam. Vi är skapade för gemenskap, vi är skapade för relationer och Gud känner igen det. Jag vill att du tar det till dig, du som kämpar med det här, Gud ser det. Han ser ensamheten. Han ser vad vi behöver och vad vi innerst inne längtar efter. Gud såg, fast Adam levde i paradiset i en fullkomlig tillvaro och i fullständig relation med Gud. Det var inte där som det liksom satt för Adam, det kan vi lugnt säga. För han, syndafallet hade inte ännu skett. Han hade en öppen kontakt med Gud. Ändå så fanns det ensamhet. Eller hur? Gud säger och han ser. Det är inte bra för mannen att vara ensam. Och här kommer vi till den andra sidan. Först fokusera rätt på Kristus. Först göra honom till centrum i våra liv. Den andra sidan är att det finns verkliga känslor. Det finns ensamhet, det finns längtan. Jag skulle säga att ensamhet, längtan och kanske rädsla är de tre stora känslorna jag kände medan jag var singel. Och som vi behöver hjälp med att hantera. Ordspråksboken 13:12 säger också att förlängd väntan där på hjärtat, uppfylld önskan är ett livets träd. Förlängd väntan där på hjärtat. Det är tungt, det är svårt för människohjärtat att vänta väldigt länge. Så frågan är, vad kan jag göra med ensamheten och rädslan som jag har? Vad kan jag göra med den här längtan? Jag kan bara säga vad jag gjorde och vad jag upplevde att hjälpte mig. Det finns andra saker som kanske hjälpa någon annan. Men det jag fäster mig vid i mitt liv, det första är att jag tog det alltid till Gud i bön. Den känslan, jag blev inte att sitta med den själv och låta den liksom äta upp mig dag efter dag, utan när den liksom blev tillräckligt stark och jag började få ångest över känslan att kanske jag blir ensam resten av livet, då gick jag in. Jag hade på den tiden lite för stor lägenhet, så jag hade ett extra rum, eller det var kanske perfekt, jag hade ett rum bara för bön, och i det rummet hade jag bara en matta och några stora kuddar, såna golvkuddar, och då gick jag in på det där rummet, jag la mig på rygg på den här mattan och så bad jag och ropade till Gud. Någon kanske jag grät, det var kanske inte det vanligaste, det kanske är vanligare för andra, men jag kommer ihåg att jag gav den där ångesten och rädslan åt Gud, och jag bad Gud att ge mig löften. Säg åt mig hur det kommer att bli. Och Guds ord är fantastiskt, för Guds ord är fullt av löften som gäller i alla livsomständigheter, men hundratals och tusentals av de här löftena så kan jag ta till mig också i min singeltid, och kan jag göra till liksom en hållhaka i livet, där jag på sätt och vis säger åt Gud att det här är saker du säger och du lovar mig. Du lovar att om jag söker Guds rike först och din rättfärdighet, så ska du ge mig allt det andra också. Och då tar jag vara på det, och jag håller Gud på sätt och vis ansvarig för hans ord, att det är du själv som har sagt det här. Och jag kommer ihåg att det var många bibelverser jag bad, och som gav mig frid. Det var mitt enda sätt att hitta djup frid under de här 11 åren. Kanske de 2 första åren inte var så tunga, men efter det så blev det bara tyngre och tyngre att kämpa med det. Och det var det som gav mig frid, att jag kunde komma till Gud och be. Och jag kommer ihåg den där känslan, ibland var jag där i flera timmar i det där rummet faktiskt. Men jag kommer ihåg att det släppte. Jag fick frid, och Gud hade gentalat något löfte in i mitt hjärta som gjorde att jag visste att dagen kommer. It ain't over until it's over. Den dagen kommer när det vänder. Och en av de bibelverserna som jag bar med mig hela den här tiden är Romarbrevet 4:20-21, där det står: han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Vad Gud har lovat, det är han också mäktig att hålla. Han lovar att inte lämna en enda människa ensam. Jag upplevde att Gud många gånger talar till mig att det kommer någon, den dagen kommer. Och jag är fast vid det här budskapet, och den versen är ingraverad i min ring. För det var den versen jag stod på under de åren. Jag sa att Gud, jag ger inte upp. Du har lovat. Du har lovat att den dagen kommer. Jag är så glad att jag inte gjorde det. Jag är så glad att jag inte hittar på ett eget egen snabb lösning. För att det blev på bästa sätt. Det var en oerhört lång väntan för mig. Och jag vet att det finns de som har väntat mycket längre. Och längtat kanske mycket mer. Men att jag kunde göra den här resan tillsammans med Gud. Jag kunde säga: Gud, jag klarar inte det här utan dig. Och jag håller fast vid de ord du ger mig. Det finns många andra löften i Bibeln också. Guds löften, sök Gud, ge över det i Guds händer. Psalm 27, vers 8-11 säger så här: mitt hjärta tänker på ditt ord, sök mitt ansikte. Ja, ditt ansikte, Herre, söker jag. Dölj inte ditt ansikte för mig. Driv inte bort din tjänare i vrede, du som har varit min hjälp. Släpp mig inte, överge mig inte, du min frälsningsgud. Om än min far och mor överger mig, tar Herren emot mig. Visa mig, Herre, din väg. Led mig på en jämn stig för mina förföljares skull. David gör det när han är i svåra situationer. Han säger: sök mitt ansikte, säger Guds ord. Sök mig. Kom nära mig. Det händer någonting när jag får känna Guds kärlek, när jag får del av Guds gemenskap där i bönen. Det sista jag skulle säga är gemenskapens roll. Alltså att söka sig nära gemenskapen, inte bort. Det kan vara jobbigt att vara i gemenskap. Det kan vara jobbigt för att jag är ensam, andra har hittat någon. Men samtidigt borde vi kunna ha en sån gemenskap där vi bär varandra. Där ingen behöver känna sig ensam. Där vi bjuder in människor som om de skulle vara vår egen familj. Och säga, du får komma hit när du vill. Du får vara här. Du är en del av oss. Kom när helst du behöver det. Och där ställer jag frågan till oss som församling. Vad kan vi göra för att vara en bättre gemenskap i det här avseendet? Hur kan vi växa i att inbjuda de som är singlar till gemenskap? Kan vi bjuda hem dem på mat? Bjuda med dem när vi gör grejer. Kanske också ordna grejer specifikt för att singlar ska ha möjlighet att träffa varandra. Det var ett förslag som kom via formuläret. Att vad kan församlingen göra? Kanske församlingen faktiskt borde ta ett större ansvar för att ordna grejer där människor har möjlighet att lära känna varandra. Lära känna nya människor. Vi borde tänka så som Bibeln säger i första Korinthierbrevet 12:26. Om en lem lider så lider alla lemmar med den. Och om en lem hedras gläder sig alla lemmar med den. Och Galaterbrevet 6:2. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Du kan ta med dig härifrån, du som redan är gift eller har bestämt dig för att leva som singel och tjäna Gud. Det finns kanske såna också här nu. Du kan ta med dig det här. Vänta lite, jag kan erbjuda gemenskap åt någon annan. Jag kan bjuda också hem ett helt gäng med singlar. Och bara, vi har en rolig fest tillsammans. Jag kan ordna någonting för att ingen ska vara ensam. Jag tror att vi behöver tala mer om de här sakerna. Jag tror att vi behöver veta mer om varandra och hur andra upplever det och känner det. Och till sist vill jag säga att min berättelse är inte ett exempel på hur det går för någon annan. Och mitt tidsspann och vad jag gick igenom betyder inte att det här är det som du har framför dig eller kommer att gå igenom eller så vidare. Vi är alla olika och har en unik resa. Ska vi be tillsammans?